A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Alltså, vi har någonstans i ett par hundra år i alla fall haft ett samhälle där man har haft någon form av debatter. Man har försökt, även om man inte kommer överens, så försöker man i alla fall debattera frågor. För att kanske, även om man inte ändrar åsikt, så kanske man i alla fall lär sig någonting av den andra parten och försöker till sist i slutändan se någonting från något annat än bara sitt eget perspektiv. Men det har ju helt försvunnit. Alltså det är bara som att titta på vanliga tv-debatter, Agenda eller vad som helst. Det är inte heller några debatter längre. Det är folk som skriker ur sig åsikter oftast. Och ofta så är det lite vinklat. Det är en person som tycker fel och tre personer som tycker rätt som skriker på den som tycker fel.
Ola Brising, välkommen till Öppet sinne.
Tackar, tackar.
Härligt, du är den tredje gästen som kommer ifrån Storyhood.
Ja, just det. Ja. Ja. Vilka var det innan? Det var Kaj Linna, va?
Exakt, ja. Kaj Linna, Dorpec har varit här.
Ja, just
här.
Det, Dorpec också.
Ja, och nu är du. Mm. Dorpec kan ha varit det jobbigaste samtalet jag har haft i hela mitt liv, tror jag.
Det förstår jag. En väldigt gripande bok han har skrivit.
Ja.
En väldigt bra, tycker jag.
Ja, fy fan. Jag var ner ganska sänkt efter, jag tror det tog typ 2 dagar innan jag väl kunde... Börja känna mig lite glad igen. Det var ett tungt ämne. Oh. Så vi kanske inte behöver gå in på den sorgligaste sidan av livet idag.
Precis. Självmordstankar, dödsångest.
Ja, men exakt. Men jag tycker ändå att vi kan börja lite där vid Storyhood, för du har ju släppt din tredje bok.
Ja, precis. Mm. Den heter Cold Turkey, en vuxensaga. Och enligt förläggaren då, så är det en... filosofisk relationsroman kallar han det för. Och det ligger väl rätt nära sanningen. Mm. Man kan säga att det är det.
Vad är en filosofisk relation?
Ja, alltså i grund och botten är det ett klassiskt relationsdrama egentligen. Mm. Mellan 3 personer kan man säga. Eller 4 egentligen. Det finns en gammal kärlek till det. Den här antagonisten eller... personen som... Ja, det är en person som egentligen har lite speciella krafter och sådär. Som utvecklar dem under bokens gång och blir mer och mer maktfullkomlig och ett större och större svin. Och han är någonstans i centrum av berättelsen. Och så är det de andra personerna som påverkas av honom på olika sätt.
Vad var det som, hur såddes det första fröet till den här boken? Är det något du har gått och tänkt på länge, eller var det något som kom?
Alltså det här var egentligen en bok som är, eller ja, inte själva boken, men en första version av manuset skrev jag redan när jag var 20-25 år gammal.
Oj.
Jag jobbade på en väldigt sunkig bar som bartender i Vasastan som heter Hades. Så här, legendariskt ställe faktiskt. För de som varit där, det var extremt...
Kvar, va?
Nej. Det har legat en massa andra ställen där emellan efter det, då på Kungstensgatan. Faktiskt samma, lite lustigt, eftersom jag även innan Cold Turkey skrev ut, som jag gav tidigare i vår... i år, i början av året, Svartenbrandt, Sveriges farligaste man. Som handlar om Lars Färms liv, Lars Inge Svartenbrandts liv. Och den här polisskjutningen som han gjorde 1979, det var precis utanför den krogen faktiskt där jag jobbade. Mm-hmm. Som då hette Roas Elefanten, var en modebutik. Och han sköt in genom fönstret där. Jag hade ingen aning om, såklart, då när jag jobbade där. Jag var faktiskt, jag tror någon stammis bättre, för att jag glömt bort i efterhand, men att det var något skottolk var i muren där utanför på utsevägen. Men det kom jag på när jag började skriva den här boken, just jävlar, det var precis där jag jobbade, det var ju där han sköt in.
Det är, vad heter det här med 7 grader, att man har liksom 7 vänner ifrån.
Ja, precis.
De här
precis.
Personerna, och du var då istället nära den här skottdramat.
Ja, precis.
Men vilket år var det, så var det 70?
79 var det.
Hur länge var han aktiv, Svartenbrandt? Eller när var han började?
Oh, egentligen så började han ju när han var barn, kan man säga. Eller i tonåren. Men han blev bankrånare först 1969-70. Mm. Så var han rånade den första banken. Liksom.
Just det.
Men sen så höll han ju på till sin död, mer eller mindre, i omgångar.
För han, vi pratade ju lite innan vi började spela in om att jag höll på med stand-up. Jag har någon minne om att han skulle göra hands-up comedy.
Exakt,
istället för stand-up, så var det hands-up comedy.
Det var väldigt speciellt.
Ja.
Det finns några klipp som ligger kvar, så här, man kan se på nätet på TV4. Och så där. Ja. menar morgonsoffa och testar. Det är liksom, det är rätt mörka skämt och liksom, det sitter lite i halsen så här på publiken. Jag vet inte om de ska skratta eller vara rädda eller vad de ska göra. Nej. Riktigt. Det blir jättekonstigt.
Hur länge höll han på med det?
Han höll på med det i alla fall. Det var väl under ett halvår, ett års tid. Försökte han. Alltså var samtidigt, det gick bra för honom. Den perioden gick ju faktiskt bra. Annars gick det åt helvete för honom, större delen av livet på olika sätt. Men då hade han kommit ut från ett fängelsestraff, fått sitt andra barn lite tidigare när han satt i fängelse. Och gav ut en bok då på ett kristet förlag som sålde som Satan. Den hette Svartenbrandt bara. Då hade han bytt namn till Lars Färm. Där han pratade om sin tid på Säter och hur han blev rehabiliterad och sådär. Han blev en fin person ungefär. Och även en del om sin bakgrund så, och sitt liv. Själv har han ju sagt i efterhand då att det var bara en massa spel för gallerierna egentligen. Men jag tror delar av det man skrev där är säkert sant. Men den sålde väldigt bra i alla fall. Och han var med i en massa tv-paneler, debattsoffor och fan vet vad. Jag kommer ihåg något sådär också, tror jag TV4 det med, något debattprogram där han sitter och pratar med någon jättearg ung Marcus Birro. som tycker, men fan, det är inte så konstigt om ungdomar är anarkister och snor bilar och en och andra liksom. Och då sitter Svartenbrandt där och Lars Färm och liksom, som en lite lugn pappafigur och bara, ja men hörru, ta lugna ner dig nu liksom, det är väl inget bra som kommer över där och liksom, i någon form av moralpredikare istället plötsligt. Väldigt märklig situation.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men då var han ju då, han höll på med stand-up comedy och sånt också. Och jag vet inte riktigt, det gick väl inte så jättebra med den här stand-up comedy eller hands-up comedy karriären. Han fick väl lite gig sådär, men inte så jättemycket. Det var inte så här, någon supersuccé.
Nej.
Boken gick ju bra, men han hade ju ett vanligt kontakt med förlaget såklart, och själv tyckte han ju att de blåste honom på pengar. Det gjorde de väl på sätt och vis också delvis, alltså, men han tog för givet, bara för han sålde mycket böcker, att han skulle kunna köpa vad fan han ville och bara brände pengar och slängde runt omkring sig. Sen plötsligt kom det inte in så mycket mer pengar, ja, och där någonstans så kom ju nästa rån då. Så var han tillbaka på samma bana igen, så det var väl 2 år kanske som han, ja, 1,5 år kanske bara faktiskt egentligen, som man hade det här lyckade livet då. Och på kändisfester med Bindefält och allt för
det. Det kan vända ganska snabbt ibland.
Ja, det kan ju det. Sen beror det på vad man är för person. Han var ju väldigt narcissistisk. Jag vet inte, jag tror ju inte själv faktiskt att han var psykopat riktigt. För han hade ju, han brydde sig om människor som stod honom nära, det gjorde han. Det var rätt tydligt. Men däremot hade han ju absolut personlighetsstörningar av något slag. Kanske snarare liksom åt borderline-hållet, eller, nej, inte borderline, utan vad säger manodepressiv, alltså något åt det hållet kanske, kan jag tänka mig. Och ja, alltså det gick ju, plötsligt så fick han för sig någonting snäppt liksom, och sen så gick det åt helvete. Då gjorde han det han kunde bäst, då slapp han liksom verkligheten, åkte han i fängelse och kunde ta det lugnt och vara för sig själv.
Är det inte väldigt många som tycker att det är ganska skönt att vara i fängelse?
Ja, framförallt.
Det vi har hört av fler som har suttit inne.
Framförallt då, han har ju suttit hela sitt liv nästan. Så han ville ju vara laglydig när han blev äldre, någon framåt 90-talet och framåt. Men han klarade inte riktigt av det, för när han gick åt helvete visste han inte vad han skulle göra. Då gick han och rånade något ställe så att han åkte in igen och slapp all stress i vardagen. Liksom. Han klarade inte riktigt av att leva en vanlig vardag, han visste inte om han skulle göra det. Han försökte några gånger till också på 00-talet. Det var ju också så här, faktiskt sista gången tror jag att han gjorde ett rätt ordentligt försök innan nu, när han kom ut från sitt sista fängelse efter någon gång i 2007 eller någonting, 2006-2007. Då gav han ju också ut en till bok själv, som han då skulle ge ut själv på ett eget förlag han hade startat. Och det var ju, alltså marknadsföringen för honom var ju fantastisk, för han fixade ju dubbla uppslag liksom i både Expressen och Aftonbladet samma dag som han släppte, så nu kommer min bok och sådär. Problemet var ju det att han inte hade någon distribution, så det gick inte att köpa en bokhandel, utan möjligtvis beställa på någon obskyr hemsida. Det var ingen som beställde böcker på nätet då, i mitten av 00-talet.
Nej.
Och annars, vad ska man göra då? Åka upp till Dalarna och hoppas att man hittar någon skog liksom. Det var ungefär så. Så att det funkade ju inte.
Vad hände med, hur mycket sålde den boken, vet man det?
Nej, jag tror inte den sålde mycket. Den finns på lite bibliotek här där, men jag tror att det ligger ett lager av den säkert någonstans uppe i Falun fortfarande. Och ja, det var ju lite tragiskt på sätt och vis liksom, att han inte hade klart. Men det var ju därför han inte ville bli blåst då igen, att han skulle tjäna pengarna själv. Så det blev ju istället inga pengar, som inte var någon distribution. Så lite felberäknat. Men då försökte han också ha laglig ett tag, men det slutade med att han levde på havregryn mer eller mindre ett år, tror jag. Det finns även någon polis som har berättat om det, som kände honom rätt väl. och journalister och sådär som var rätt undernärd. Och liksom, sist så pallade han inte, så då begick han ett nytt brott så att han skulle åka in och få mat ungefär.
Jävlar.
Så att, det var ju lite tragiskt på det, så att han försökte faktiskt rätt ordentligt ett par gånger att ta sig över det utan att lyckas.
Hur slutade allt?
Han brände upp sig själv. Han eldade upp lägenheten uppe i Kopparberg där han bodde de sista åren.
Just jävlar.
Så det var ju ett självmord. Han ville brinna som en munk. Han sätter igen på 60-talet när de här Vietnambilderna av munken som brinner på gatan. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men den är väldigt känd och publiceras i alla tidningar.
Jag vet vilken
det är. Ja, och då tyckte han att det var otroligt fascinerande, den viljekraften att kunna sitta där helt lugn och brinna. Liksom. Och det var ett fantastiskt sätt att dö på. Liksom. Det var ett heroiskt sätt att dö på, såg han. Liksom. Mm. Man pratade mycket de senaste åren. Så där, om det var mycket död. De åren jag träffade honom så... Även om han inte pratade om att han skulle begå självmord på något sätt. Men han läste, hans käraste ägodel var den tibetanska dödsboken. Och det var, liksom, var mycket prat om, liksom, om döden. Och att man skulle lära sig att dö på hedervärt och, utan att vara rädd och sådär. Mm. Han hade ju själv varit livrädd för döden så i livet, tror jag.
Vad var det som skrämde honom för döden? Ta han någonsin det?
Ja, alltså det var, nej, men det var väl helt enkelt att han inte hade någon aning om vad som skulle hända sen. Som de flesta människor, tror jag. Men då... Först blev han kristen och sen så var han buddhist ett tag och ja, i slutet var han gnostiker, kallade han sig. Och då var det också mycket tibetanska dödsboken och så som gällde.
Mm.
Och då tyckte han själv att han påstod i alla fall att han kommit över sin rädsla för döden. Jag vet inte riktigt om han hade det helt, men delvis kanske i alla fall.
Jag har läst halva tibetanska dödsboken. Ja. Men jag tycker att den går att utnyttja till annat. Alltså den handlar ju mer om att leva.
Ja, ja, precis.
Inte om att dö.
Nej, men det, var, det är väl liksom...
Men jag fattar, rensa bort alla demoner lite. Och det är det den gör. Alltså det. Men ja, det här visste
jag... Det var ju det den behövde göra. Framförallt rensa bort demoner. Just det hade han ju gott om.
Ja.
Just på grund av alla saker han hade gjort genom livet.
Mm.
För att alla de här rånen egentligen redan från de första bankrånen på 60-talet. Alltså då... Någon i mitten av 60-talet så började han dricka och ta rätt mycket droger. Det var ju, och alla de här rånen var ju ordentligt påverkad när han gjorde. Han var inte nykter och han var inte liksom i ett normalt sinnestillstånd. Utan han krökade på ordentligt och tog tjack eller vad det nu var för någonting för att palla liksom och gå in och bara vara stenhård och råna den här banken. Eller vad det nu var. Och ibland gick det fel också på grund av att han inte var helt vid sina sinnesförebruk. Så det var ju folk som blev skadade och sådär. Och det mådde han ju dåligt efter, för i efterhand. Det gjorde han ju verkligen. Han märktes på honom att han tyckte det var jobbigt att prata om folk som hade blivit skadade. Han skrev också brev till flera av de här personerna som han råkat skadade. Allt från någon postkassörska till någon tant han hade kidnappat honom på fyllan också. Så.
Vad säger de?
Ja, men bad de förlåtelse helt enkelt.
Ja, men vad gav de för svar? Har de svarat?
Nej, jag vet eller? Inte. Jag tror inte att så många av dem svarade faktiskt. Inte vad jag vet i alla fall. Jag tror det finns någon kommentar från någon av de här personerna som har sagt att han var tacksamma för att han bad om förlåtelse. Men de flesta tror jag inte har sagt så mycket alls om det.
Nej.
Men ja, det handlar mycket... Han pratade också väldigt mycket bara om förlåtelse. Det viktigaste var att man blev förlåten och förlåta människor var viktigt.
Mm.
Folk som gjorde fel, man måste förlåta dem.
Det känns lite som att det är nog rätt vanligt att man går där. Att i början kanske man inte riktigt har den här empatin. Men till slut kommer också verkligheten i kapp.
Ja.
Och då kommer posttraumatiska stressen när man själv inser vad man har gjort mot andra.
Ja, människor. Och sen är ju också... Jag vet att det var inte det ingen jag själv har pratat med. Utan det var Daniel Fridell som jag skrev boken tillsammans med. Han har ju egentligen skrivit den största delen av det själv. Men han har gjort mycket research i sina dokumentärfilmer.
Mm.
Som gick på TV4. Och där var det någon intervju han inte använde med en professor i rättspsykiatri, tror jag. Som Sten Levander, något sånt där. Och han pratade just om psykopati och sådär. Så det är ju liksom, det är rätt ointressant att prata om. Därför att egentligen den diagnosen, det enda det stämmer in på, den finns ju knappt längre. Men det enda det stämmer in på, det är män oftast i åldern kanske 20-40 år gamla. Någonstans när du kommer över 40 års ålder så har du förändrat så mycket i livet och lärt dig så pass mycket oavsett vad du gjort i livet att du börjar tänka annorlunda, så du har inte alla de här dragen längre. Du kommer att börja handla olika sätt. Han menade att liksom, det är klart att när han dog, han var ju knappast trycka på att då, oavsett om han någon gång har varit det tidigare, därför att det kommer liksom, i åldern så försvinner det där.
Mm.
Det är någonting som händer för alla människor, oavsett vad man har för störningar så har man inte just de störningarna längre när man kommer över en viss ålder. sådär.
Okej, okay, det låter ju, det har jag aldrig hört.
Nej, inte jag heller innan, men det är därför jag kommer ihåg det, just därför att jag tyckte det var intressant. Så att det stämmer ju, de enda som stämmer in på det exakt, det är, liksom, det är män i viss ålder. Mm. Och då är det rätt många som gör det. När de blir äldre, även om de har kvar många av dragen, så klassas de inte, man skulle inte kunna klassa dem exakt längre. Därför att, ja, för mycket saker förändras i tänkandet.
Mm. Det märker man ju på något sätt med de som blir dömda nu, USA till exempel, där du kan få de här livstidsstraffen redan som typ 18-åring.
Mm.
Att där är ju folk som har suttit från att de var, de är idag gamla.
Ja, ja, visst.
Och har ju förändrats så oerhört mycket och ändå är helt fast. Kommer aldrig komma ut.
Ja, visst är det så.
Det känns ju värre, det är för mig känns värre än ett dödsstraff.
Ja, det gör det helt klart.
Att bara gå runt där dag in och dag ut. Alltså att vissa av dem kan behålla vettet. Men lite som Kaj Linna, alltså 13 år. Jag är helt chockad över att man pallar behålla liksom... Mm. Det är så här, jag vet inte, förnuftet att det finns kvar. Mm. Liksom. Att man inte går runt och är bitter och arg. Och
nej, det förstår faktiskt inte jag heller.
Nej.
Men
hur mycket pendlade han in och ut? För det låter som att han satt nästan...
Han pendlade ju in och ut mycket. Han rymde ju jävla massa gånger. Gjorde ju.
Mm.
Han var ju duktig. Han var ju liksom Sveriges bästa rymmare där på 70-talet. Han rymde två gånger från Kumla på Raken. Ja. Som skulle vara omöjligt att rymma ifrån. Först var det en massrymning och året därpå rymdade igen då med några andra kampaner.
Hur fan kom de ut?
Ja, första gången så var det ju, då hade de lyckats muta någon plit som hade kopierat en nyckel åt dem. De hade lånat en nyckel som de kopierade sen och gjorde en kopia av själva där inne på säkerhetsbunkern. Och sen så var det en liten kille, Kalle Kanon hette han, eller kallades han. Som gömde sig i ett köksskåp från så liten han fick plats på det. Så att han var utlåst. De hade låst ut honom i hans cell.
Mm.
Han hade gått och lagt sig tidigare än de andra. Så de kollade inte hans cell. Vakterna tog för givet att han sov. Någon annan hade släppt ut honom innan då. Och sen släppte han ut alla andra. Och de byggde stegar och framåt var klättrade över muren.
Ja, de jobbade helt lugnt bara på natten.
Ja, det fanns inga kameror på den tiden. Det kom ju det efter det här. Alltså, mycket var ju, problemet för dem var ju det att varje gång de rymde, eller han rymde till exempel, då blev ju säkerheten mycket hårdare på fängelserna eftersom de lärde sig av sina misstag, polisen och fångvården. Så att det blev svårare och svårare att rymma och det blev ju hårdare och hårdare straff också. Så det gagnade mig inte egentligen på något sätt.
Nej.
Men första rymningen jag gjorde var väl på Fale fängelse i mitten av 60-talet. På hans 18-årsdag tror jag. Då hoppade han över muren på Fale fängelse. Som med hjälp av då de... Någon regnkappan som jag svingade sig upp över taggtråden. Han var rätt atletisk som liten, eller som ung. Och då höjde de med muren med några meter, tror jag. Inte riktigt. Den var bara 3-4 meter hög först. Och de höjde den med 2-3 meter för att det inte skulle gå att göra igen. Så att det var liksom, hela tiden har det varit så. Varje rymning har liksom blivit andra konsekvenser som gjort att det blivit svårare att rymma.
Ja. Jag började tänka på flykten från Alcatraz av någon anledning när du berättar allt det här. Det är en film som jag såg så jättemånga gånger när jag var, alltså den är fortfarande sjuk bra, jag såg massa gånger när jag var liten. Fascinerad över det här med att rymma från fängelse.
Ja, visst. Men sen så är det lite underhållande också när man grottade ner sig i de här rymningarna, för det ändå någonstans är ju Sverige i början av 70-talet eller mitten av 60-talet, det är rätt snällt.
Mm.
Det är liksom, ja visst, det rånar det mesta del, så det kanske finns någon mördare som sitter någonstans, men inte många liksom, och de är inte helt jävla galna de flesta av dem, och lite gentlemannamässigt sådär, mycket liksom, jag vet inte riktigt, det är, och polisen är liksom taffligt korkade ofta, det är lite kalanka över hela faktiskt när man läser om det efterhand så här, 40 år senare.
Vad reagerade du mest på när du läste om, bara allmänt om honom överhuvudtaget? Var det någonting som stack ut mer?
Det hemskaste är väl hur han behandlades under hela sin uppväxt och barndom. Alltså, riktigt vidrigt. Alltså, han hade mamma som inte ville ha honom överhuvudtaget. Och han satt i fosterfamiljer med pedofiler. Och det ena och det andra hade blivit utsatt för så mycket skit liksom, i väldigt, väldigt tidig ålder. Så att jag tycker inte att det är konstigt att det gick som det gick.
Nej.
Det är det inte.
Nej.
Ja.
Jag tycker det finns en kille som jag gillar väldigt mycket som heter Gabor Mate. Han pratar ganska mycket om just narkomaner. Men det handlar om de som är riktiga knarkare nu. Då är inte folk som bara kanske hobbyfestar om man säger så. Men han sa det att där är frågan är inte varför beroendet utan varför smärtan.
Mm.
Och att många av dem då tar droger för att tysta smärtan och alla röster de har inom sig. Och jag tänkte lite på det också när du nämnde att han tog väldigt mycket droger. Det känns som att det,
ja, visst,
det var inte den bästa barndomen för,
för honom. Nej, verkligen inte. Det var totalt kaos. Han var ju vapenfetischist också. Han älskade vapen. Alltså, det, han gjorde inbrott något vapenförråd, militärförråd, när han var 15-16 någonting först. Och lyckades då, då var han, som han själv beskriver det, liten och liksom klen, men det, jag förstår inte riktigt. Jag vet inte fan om det är hans egen självbild bara, för att han var ju faktiskt liksom, ja, bra mycket längre än mig. Han är 85 lång eller någonting och rätt kraftig liksom, i alla fall i vuxen ålder. Och ja, man ser bilder på honom från 70-talet, så var han ju också rätt vältränad och stark alltså. Men enligt honom själv var han liten, då hade han kommit in där själv, för han kom in, de andra kom inte in, så han kommit ut med en pistol då, så kunde han bestämma, så kunde han bestämma de äldre kompisarna liksom. Det pannade vapen. Mm. Och den makten liksom, älskade han då. Att första gången i livet kunna bestämma någonting själv och inte bli hunsad av andra. För det var ju både vänner och skola och liksom, övervakare. Allt vad fan det var på de här ungdomsvårdsskolorna. Och människor runt omkring som behandlade honom som skit. Hela barndomen. Så att, ja, det är ju inte jättekonstigt att han både gillade vapen och att han någonstans till sist blev rätt aggressiv också och försökte sno pengar från samhället. Han beskrev det ju som att det var lika enkelt att gå in och råna en bank som att gå in och handla lite mjölk på Konsum. Bara man hade en pistol var det liksom bara be om pengarna och sticka därifrån.
På den tiden måste det ha varit väldigt lätt.
Ja, det var ju även rätt många rånare från Europa som kom upp till Sverige just därför att det var lätt.
Okay.
Tyskar och italienare och så där, som stack upp hit och rånade banker, för det var mycket enklare. Säkerhet var inte så hög och så, det var rätt simpelt liksom. Och det var väl på sätt och vis, om det blir jobbigt var det då bara våga göra det såklart. Ja. Och det var väl därför han då krökade ner sig och sådär. Eller tog droger för att våga göra det. Sen när han väl gick över gränsen var det inga problem.
Nej, det är klart. Men det var väldigt lustigt att säga det, så jag hade ingen aning om att folk åkte hit för att begå bankrån.
Jo, det fanns faktiskt en del som.
Var det en våg då? Eller under...
Kanske inte en våg, men det satt rätt många utländska personer på svenska fängelser som hade kommit hit just för att till exempel råna banker eller postkontor, så det var lättare, mindre säkerhet.
Vad var det som fick dig att liksom fastna för just Svartenbrand? Du har ju även spökskrivit en bok om hans dotter och Jack Färm.
Ja, precis. Det...
Var det första introduktionen? Eller?
Ja, det var det ju. Absolut. Från början var det ju att jag spökskrev Rövardotter då, som Jackes självbiografi heter. Och sen under tiden att vi jobbade med det blev vi tillsammans, blev ett par. Och det gjorde ju också att när han väl kom ut ur fängelset, när boken kom ut, så träffade jag honom. Både i bättre och sämre sammanhang kan man säga. Jag kan inte säga att jag kände honom väl så. Det gjorde jag inte, eftersom det bara var några år i slutet av hans liv som jag hade kontakt med honom. Men jag hade rätt mycket kontakt med honom. Framförallt när han var ovänner och sådär, hon och han, så hörde han av sig rätt ofta och kollade vad med och sådär. Det är det också med att jag inte tror att han var någon fullblodspsykopat direkt. Han brydde sig om sin dotter till exempel och sådär.
Vad hade de för relation?
Den var ju rätt turbulent. Han hade ju misshandlat henne när hon var barn. Också när han egentligen misshandlade sin dåvarande fru, hennes mamma, som hon försökte skydda. Hon blev ordentligt misshandlad också själv. Men sen så, ja, hon har ju haft en väldigt konstig relation med sin mamma också. Så att han försökte ändå liksom, från fängelset när han satt inne, då var han ju nykter. Och någonstans var det så att han var ju en väldigt vårdande person mot sina barn när han var normal. Han var en bra pappa så där, som liksom lekte ute i skogen med dem och uppfostrade dem liksom till, de skulle, det var viktigt med fantasi, det var viktigt att utveckla sig själva och alltså massa rätt fina saker faktiskt. Men sen när han flippade på alkohol och knark, så var det viktigt åt helvete. Och då var han ju lika läskig mot dem som mot andra människor om det var i fel situation. Så att de här breven han skrev till henne under många år, de var ju viktiga för henne. Därför det var ju den andra vuxna egentligen stod nära henne som brydde sig under många år, från att hon kanske var 10-11 år gammal till, eller 11-12 år gammal snarare, till att hon blev vuxen. Så för henne var det ju jättejobbigt också när hon dog, såklart. Har ju varit.
Men det kan jag tänka mig. Det är väl allt det med allt man vill säga och allt man kanske hade velat höra, och så hann man inte.
Nej.
Det är väl det klassiska när någon väl går bort.
Ja, ja, visst.
Så kommer alla de känslorna i kapp. Men har hon liksom kunnat, vad ska man säga, ja, gå vidare från de känslorna?
Ja, det har hon, men på sätt och vis. Men samtidigt är det ju jobbigt på grund av att dels har ju som sagt att hon har ju inte någon egentlig släkt som man har någon nära kontakt med annars. Han var ju liksom den enda som stod henne nära i hennes familj. Hon hade en lillebror också som dog 2006. De måste stå här. Och sen har hon ytterligare en lillebror, men de har inte så mycket kontakt. Han var så pass liten när de drog sig från varandra, så att säga. Så att det finns liksom inga andra i familjen. Och då är det klart att då är det ännu tyngre. Plus att sen så är det klart att man blir påmind av dem eftersom det står om det i tidningar och så vidare. Ja. Det kom en dokumentärfilm nu till exempel. Och, ja, det är ju inte så att personen försvinner precis. Och det kanske hon i och för sig tycker är både bra och dåligt. Liksom. På sätt och vis är det väl skönt att det finns filmer på honom. Att man kan ha hans röst och sådär på filmer. Men samtidigt är det ju jobbigt såklart.
Mm. Hur känns det då när du skriver en bok om honom? Liksom?
Ja, det var ju rätt jobbigt att göra med tanke på att... Därför att det var såklart jävligt jobbigt för henne. Mm. Att jag skrev den här boken under 1,5 års tid och var helt inne i det. Och även var tvungen att fråga henne ofta saker och så där, som gjorde att hon såklart ännu en gång efter att vi redan hade skrivit boken om hennes liv återupplevde en massa saker eller kom ihåg en massa jobbiga saker och så där. Och det var ju rätt jobbigt tyckte jag själv. Samtidigt som jag tror att det var... Ja, men alltså såklart att det var bra eftersom jag fick en massa material jag aldrig skulle kunnat få annars. Och en massa saker, även saker som inte är med i boken men som kanske påverkar hur jag skrivit den, som jag vet. Liksom, som kanske ingen annan skulle fått reda på.
Mm.
Om man inte kände henne så väl. Så att det är klart att det har varit positivt på det sättet för själva boken. Men för henne vet jag inte om det egentligen har varit så positivt att jag skrivit den. Samtidigt så vet jag att hon... Skulle jag tyckt varit mycket jobbigare om någon annan person hade skrivit en bok om honom som skulle bli ett konstigt och en massa felaktiga saker och sådär. Det är också gjort på grund av det, alltså i och för sig så är jag ju journalist och van att kolla fakta, men alltså det har gjort att jag varit extremt noga med att kolla fakta kring saker. Jag har tagit ut gamla protokoll från arkiv, alltså allt från Landsarkivet och Stockholmsarkivet och fan vet vad. För att verkligen kolla vad det står i polisrapporter och utredningar och så vidare, vad som har hänt. För att ingenting ska vara felaktigt. Mycket för hennes skull att jag har liksom dubbelkollat allting många gånger. Sen så är det ju inte en typisk biografi, så den är ju skriven dramatiserad i dramatiserad form, som en true crime biografi kallar den för en del saker är ju lite fiktiv också, någon person som är med, en polis till exempel, som för handlingen framåt rätt mycket i början av boken, som i och för sig finns det en polis som har ett liknande namn i verkligheten, eller fanns det, men det är ju inte honom, utan det är en påhittad person som skulle kunna vara med vid alla de här olika tillfällena när han är med i boken, men så att allting är ju inte helt dokumentärt liksom, utan det är ju även lite dramatiserat till och från.
Jag tänkte lite på det här med att göra research.
Mm.
Alltså hur börjar du i den änden?
Ja, i just det här fallet så var det ju faktiskt relativt enkelt på grund av att Daniel höll på att göra filmer redan. Så att jag fick ju mycket intervjumaterial och även en del som hans researchers hade gjort. Till exempel, inte själva de här utredningarna, men i alla fall numreringen på det. Det är diarieföringarna och det är så lättare att söka på liksom. För alla hans domar och så. Så det var ju rätt lätt att gå iväg till arkiven och bara plocka upp dem. Sen tar det ett jävla tag att gå igenom. Så det är inte så här... Det är mycket tid liksom. Det har gått ett antal 100 timmar på den här boken.
Ja, jag kan verkligen tänka mig det.
Men på det sättet var det var lite att jag ändå fick det lite grann i handen. Så där. Jag behöver inte leta så jävla mycket. Inte på det sättet. Jag måste liksom gräva fram saker som jag inte visste vad jag skulle hitta. Utan det fanns att hitta. Jag hade liksom, i alla fall numrering på vad jag skulle leta och var det fanns. Mycket av det. Sen är det klart att vissa saker går inte att... hitta precis. Ibland var det handlar om att höra av sig till folk så som kanske inte var lika lätt att få tag på. Vissa gånger fick man tag på folk, andra gånger inte och sådär.
För det kan jag tänka mig också måste vara rätt knepigt att få folk att vilja prata. Ja. För det är inte alla som vill det. Nej. Nu är ju du, står ju Jackie väldigt nära, så där förstår jag att det finns ju en informationskälla av dess lika. Men det kanske är svårare att komma åt andra människor som bara känner att nej, men nu vill jag lägga det här skiten bakom mig.
Absolut.
Det räcker.
Och sen så är det också så att en del av de här intervjuerna som Daniel gjort filmen, vissa personer vill gärna framhäva sig själva mera och andra personer kanske inte alls vill kännas vid att liksom, de har så mycket mer saker att göra, fast de har mycket mer saker att göra. Att man kan se det i undertexten rätt ofta. Men försökte använda det liksom så att man ska försöka ge en så, ja, men en så sann bild som möjligt av vad som har hänt och av honom. Och sen går ju aldrig det bli, det finns ju ingen sanning på det sättet. Nej. Som är helt objektiv. Det existerar ju inte. Alla ser ju saker på olika sätt, men i alla fall som ligger någonstans nära det man kan kolla, som vi kallar för fakta, och det, och få genomforma bild av hur han faktiskt var som person.
Jag tänkte det måste ju vara otroligt mycket skrönor runt honom.
Ja,
saker som liksom aldrig någonsin ens hände.
Ja, det finns säkerligen en del sånt har man hittat som jag har kapat bort också. Som man först tyckte, det här är jätteroligt, det måste man ha med. Och sen inser man att det här är säkert bara skitsnack.
Ja, okay.
Så att det är rätt mycket som är bortklippt faktiskt, som jag hade med från början. Det, när jag insåg då liksom att men det här stämmer ju inte.
Nej. Var det kill your darlings moment där, eller att det var, fan det här var ju väldigt bra, kunde det inte bara varit sant?
Ja, alltså det var inte jättemånga sådana saker, men det var ju några stycken liksom, som är bortklippta.
Ja.
Jag vet inte riktigt, det är några saker jag fortfarande faktiskt inte riktigt har koll på, därför att det är till exempel vad jag har hittat liksom, när jag har tittat i alla gamla domar och så vidare, så stämmer inte riktigt med till exempel vissa polisers intervjuer som Daniel gjort med vissa poliser. Stämmer inte riktigt med hans domar, med årtal och sådär. Jag vet inte riktigt, jag kommer inte riktigt ihåg nu faktiskt. Jo, men jag tror att vi gjorde som att det blev som det står enligt domarna och så vidare. Men det gick egentligen emot då. Jag tror att till exempel i den här dokumentärfilmen så är det ju något årtal som jag inte tror stämmer alls faktiskt. Det är en polis som säger det, som en sägning liksom, ett citat. Han kanske kommer ihåg fel, jag vet inte riktigt, det var 2 år tidigare. Men,
ja, det där är lite roligt.
Men det är ju svårt att kolla upp helt säkert. Jag vet inte helt säkert, men jag tror, ja, det verkar ju så i alla fall. Som att,
för det, fan det var, det är ju så mycket crime-drama nu, så jag märker att jag börjar mixa upp alla i huvudet här. Frågan är om det är Innocent Man, tror jag, som gick på Netflix.
Ja,
just det. Och där hävdar ju då polisen att han betedde sig på det här sättet när han är erkänd. Eller det är nog inte den, skitsamma. Det är en av crime-dramarna. Polisen menar då att när han väl bekände så mådde han skitbra. Han var så befriad. Men då får man också se den riktiga förhöret. Och då erkänner den här killen verkligen mot sin vilja. Och så frågar han honom då, hur känns det nu när du är erkänt? Och hans svar är, I feel like shit.
Ja.
Medan polisen i en intervju precis innan säger bara, han var så befriad, och han sa det direkt efter när jag frågade hur känns det nu. Han bara, jag är så lättad, det känns så skönt. Och sen får du den riktiga bilden. Så det, jag tror också att många förvränger nog, alltså sanningen. Alla gör ju det. Att det säger så att varje gång du, jag tror det finns något som är att varje gång du berättar om en historia, så har du förändrat den lite.
Jag tror att också att det här polisen, just det citatet, det handlar ju också om att det var ju samma år som han rymde från Kumla, förstår du, den stora massrymningen från Kumla. Det var ju 15 personer som rymde, hela säkerhetsavdelningen egentligen. Men jag tror att det är därför han tror att det är det årtalet, därför att det var då det hände, rymningen. Men egentligen har han suttit inne då ett tag. Han satt ju både arresterad först och sen satt han, flyttade sen till Kumla. Så att det måste ha varit tidigare, tror jag. Det måste vara den gamla domen från 1970 eller något sånt där.
Så var svårt att komma ihåg.
Men som sagt, jag vet inte helt säkert. Det kan vara så att jag har något fel just vad det gäller det. Därför är det så långt tillbaka. Men annars så tror jag det mesta stämmer i alla fall. Sen är det mycket saker som jag klippte bort i boken också, som egentligen är väldigt intressant. Därför att till exempel så finns det ju dagen innan de här polisskjutningarna hände 1979 i november var det, på Döbelnsgatan, då var det 2 stycken knarklangare som blev mördade i en lägenhet i Stockholm. Och det mordet fälldes sen Lasse för då 10 år senare, sin medverkan till det. Inte att han själv skulle ha mördat dem, men att han skulle ha varit med vid mordet, och han erkände också det i polisförhör. Och det där är, det har varit man hittar ett, när man söker på nätet, det finns både gamla poliser och andra personer som då har konstiga konspirationsteorier om att han egentligen bara satt dit därför att de ville fälla honom på grund av de här andra skjutningarna då. Men sen finns det även andra saker som alltså det, någonting stämmer inte när man tittar på de här gamla förhören. När jag gick igenom alla förhören, för det är en väldigt stor del av boken i inledningen som handlar om den här tiden, då är det så att han minns, han säger inte i den första förhöret, så säger han ingenting om att han hörde ett skott när han gick ut i lägenheten. Den här andra personen ska ha skjutit en person efter att han gått ut, inte bara en person först när han var med utan även efteråt. Själv skulle han ha stuckit den personen med kniv och sen skulle han ha skjutit den andra. Men han säger inte någonting om att han hörde ett skott när han gick ut. Och det skulle han ju definitivt komma ihåg. En så pass ärrad person som varit med så pass många gånger vid rätt kaotiska händelser med mycket våld. Klart som fan att han inte förtränger att han har hört ett skott som någon annan har skjutit. Så att han ljuger där. Och då är frågan, vad är orsaken till det? Är det då att det faktiskt är en konspiration han har gått med på och erkänner någon orsak för att få bättre strafflindring? Eller är det så att han faktiskt själv har skjutit de här personerna? Alltså, någonting stämmer inte. Men det blev för komplicerat och för långt liksom, att ta med sig sist och klipptes bort innan boken var klar. Men jag tycker själv att det är intressant, för att jag har ingen aning, men helt klart är att det stämmer inte. Det gör inte det. Något är fel.
Nej, och det är också lite det, desto fler crime-dramer man ser så märker man också att det är jävligt korrupt alltså bland polisen.
Ja.
Med allt med Making a Murderer och alla de här, att det är väldigt mycket snurr, och ibland känns som att man vill packa ihop allting på ett bra sätt och få bort. Ja. Och vissa gör ju som du säger också, de förhandlar ju även med polisen att göra det här.
Ja, men det kan också likadant vara så att han bara har ljugit för att sätta sig själv i bättre dagar. Det ska låta som inte att han har någon koll, därför att han egentligen själv faktiskt har skjutit de här personerna. Eller i alla fall en av dem.
Känns som att det finns en till bok här.
Ja, nej, men det går ju aldrig för någon vetskap om det. Det finns ju de här utredningarna och förhör. Men, alltså, men han säger emot sig själv, för i senare förhör så säger han att han minns han visst hörde det skottet. Men han kommer inte ihåg det från början, så det är väldigt konstigt.
Ja, okej. Okay. Minnet kom
så
fram
att,
till
slut. Ja, så att, jag vet inte riktigt. Och det, antingen är det någon som har sagt till honom, eller så är det så att han själv ändrar historien efteråt. Alltså det är någonstans så, ja.
När kommer dokumentären?
Nej, den har kommit redan. Den kom för ett år sedan, först på C-more och sen så sändes den i februari på TV4. Den finns ju på TV4 Play och sånt där.
Just det. Är det fler delar i det?
Det är tre delar.
Tre
gånger en timme.
Ja, då måste jag kolla på den. Hur har responsen på boken varit?
Den har varit bra hittills. Det tråkiga är bara att alltså den första tryckningen blev det lite småfel som egentligen skulle varit korrigerat och kom med. Det var fel version som skickades iväg, så det är lite små idiotiska slarvfel i den, kan man säga. Men förutom det så är det är ju ändrat nu till det, om vi tycker nya upplagor. Det kommer om inte annat i pocket i vår. Kommer det komma i pocket. Någon gång i april tror jag. Och då kommer ju allt det där vara tillsnyggat. Sen så är det ju inte, det är ingenting som förstör boken så, men det är lite irriterande. Tycker jag själv. Det kanske är mer jag som märker en läsare, ofta i alla fall, hoppas jag. Så här detaljer. Men övergripande har ju fått bra kritik för de som har läst den hittills. Jag vet inte riktigt hur mycket den har sålt den, men det är ju mycket ljudböcker också som har gått. Där är ju alla de här, där är ju såklart inte de här felen med överhuvudtaget.
Nej.
Sen så brukar jag säga det, jag sa det skämtsamt till någon som köpt en bok på ett tag sedan, så att det kommer ju bli värdefull sen om du sa det bra och den enda upplagan är de här små felen med, så att när den blir en klassiker sen så kommer den vara värd mycket mer.
Precis, om 60 år då jävlar.
Precis, så att spara den.
Då är den värd 1000 gånger pengarna.
Exakt. Får hoppas på det i alla fall.
Ja. Hur skönt var det att skriva lite fiktion efter det här? Eller skrev du dem parallellt?
Nej, alltså så, egentligen kan man väl säga så att från början, ja, eller egentligen så här, jag skrev nog klart manuset till den här Cold Turkey faktiskt innan jag egentligen började på Svarta Mjölkboken. Eller jag skrev om den versionen. Alltså från början, som sagt, vi kommer helt bort från det nu. Men från början så skrev jag första versionen av det manuset när jag var kanske runt 20-22 år gammal. Och jobbade på den här krogen då, Hades, som sagt. Det var därför jag kom in på Svartenbränter. Men det var en stammis som gick där som hette Mats Bardunge. Han lever fortfarande. Och han är, lite så här flummig filosof, agitationspoet kallade han sig för. Hade ett band som heter Raset, eller Ras 1, beroende på hur det stavas, RAS och sen en etta. Så det kan både vara Raset eller Ras 1. Rätt finurligt hus. Och där såg han och proklamerade liksom dikter till synt och bas. Han var med i namnsdagsprogram med Måns Herngren och grejer för evigheter sedan på 80-talet. Och faktiskt med lite där TV, ZTV tror jag med, jag stod och gapade sina dikter ibland och sådär. Rätt lustig typ i alla fall. Men han hade en egen bild av liksom, han var väldigt andlig av sig, alltså nyandlig kan man säga, new age influerad. Och han hade en egen bild av världshistorien och hur världen såg ut. Sådär. Och den har jag använt som en grund liksom, till boken. Det fick liksom grundtanken. Grundtanken är någonstans att det är en person då som visar sig vara en riktig magiker. Men jag får till det då genom att han egentligen då ska vara Atlait från planeten Atlas från början. En återfödd själ då på jorden som egentligen är från en annan planet. Och det är därför han lyckas liksom få de här magiska förmågorna. Och det var någonstans det som var idén från början. Men vad händer med den här, en av de här Atlaiterna som påstod att det fanns massa vanliga människor som är, om de börjar liksom få kontakt med sina egentliga krafter, vad kan de göra då liksom? Det var någonstans där som idén föddes till boken.
Okay.
Och sen så var den helt annorlunda från början. Jag tror att det var ungefär en tredjedel av det som var i normalmanuset är väl kvar fortfarande i den här versionen. Och sen så en tredjedel är väl helt nyskrivet och en tredjedel är omskrivet. Men sen är det bara mycket kortare från början. Och ja. Så jag liksom helt enkelt, jag gillade grundidén när jag hittade den för kanske 3-4 år sedan, det gamla manuset utskrivet. Så tänkte jag, fan, man kanske borde göra någonting med det och göra det bättre istället. För jag insåg att förlagen jag skickade till, de hade helt rätt, det är en massa saker, funkade inte, det var inte tillräckligt bra liksom.
Nej.
Men jag gillade grundstoryn. Så då skrev jag om den och skrev till den och förbättrade den och la in lite nya personer och lite nya saker och så. Jag gjorde den mer intressant, helt enkelt, och mer relevant. Så att det har tagit egentligen 20-25 år att skriva den här boken, kan man säga.
Jag skulle säga 20 år in the making.
Fast inte under hela tiden, utan det var ju först kanske ett halvår när jag skrev den där, när jag var 20-21 år gammal, ett halvår, ett års tid, och sen så var det ett år till, eller ett halvår till jag jobbar på det nu och skriva om det. Det var nog 2017, tror jag.
Ja.
Början av 2017 fram till någon gång på sommaren, då skrev det mesta av den egentligen.
200 000 sidor skriven i 20 år varje dag.
Nej, den är inte så lång, den är rätt kort, rätt lättläst på sina ställen och på sätt och vis är den är både lättläst och svårläst, för det finns ju då en massa rätt snåriga filosofiska tankegångar och sådär. Ja, de här konstiga atleterna och allt för det. Det kanske är lite mer svårläst. Och sen på sätt och vis är det en rätt lättsam och underhållande. Ja, eller relativt svart humor är väl till och från. Mm. Men det är en rätt rak historia förutom det. Förutom de filosofiska bitarna så är det en rätt rak, enkel historia liksom.
Då måste jag ju tolka dig som en filosofisk person. Annars så skriver man kanske inte om en filosofisk människa ifall man inte sitter med djupa tankar.
Nej, men det gör jag ju, absolut.
Ja. Vad är det senaste som du har gått och funderat på om livet, samhället?
Ja, det är massvis med saker. Alltså det är på olika plan. Dels vad det gäller alltså filosofiska tankar, det är ju fortfarande, alltså jag är inne på det. Jag tycker det är spännande de här New Age-flummarna fortfarande, gamla mystiker och så här. Med, till exempel i boken, det är mycket Gurdjieff och det är mycket lite Krishnamurti och Rosenkreutzer och sådär. De är kanske inte med supermycket, men de är omnämnda rätt mycket. Och det är ju så här, personer som jag själv tycker är väldigt intressant, har tyckt sen jag var rätt ung egentligen. Därför att det finns någonting som är spännande med de här tankarna som har rätt mycket försvunnit sen. Aleister Crowley var väl också samtidigt i början av 1900-talet. Honom har jag inte läst så mycket. Jag läste lite Aleister Crowley nu faktiskt, bara för att jag har varit nyfiken på vad egentligen har skrivit, men
Hur är han? Jag känner till han, men precis som dig, jag har inte läst.
Nej, jag har bara läst Lögnernas bok. Det är ju korta liksom, stycken som handlar om egentligen hans tidigare. Från början en bok som han skrev som heter Lagens bok. Jag har inte läst den. Men det är där han då liksom ger sin bild av världen och skapar sin egen lilla religion och sådär. Sen så har han skrivit massa, allt från böcker om magi till, jag vet inte, tarotkort, och han har gjort en tarotlek och allt vad det här. Det är väldigt massa olika saker. Han är lite, jag läste precis en biografi om Churchill som handlar om hur han liksom som gourmand, en biografi över en gourmand heter han. Winston Churchill, det är lite, de är lite lika varandra på sätt och vis. Han och Aleister Crowley känner jag så att de jävla gillar att leva liksom, och ta ut svängarna ordentligt och gott liv och skiter så mycket i sin hälsa så att det viktigaste är bara att må bra liksom, och göra vad man känner för. Men han skrev ju också en del skönlitterära grejer som är kanske inte jättebra, men det finns en del, några noveller som jag läst längre som faktiskt är rätt bra. Liksom. En framförallt som jag hittade som är rätt kul. Så det.
Vilken var det?
Det är, nu kommer jag inte ihåg vilken, det är en kort bok på svenska utgiven som, jag tror det är tre noveller bara egentligen. Lite längre noveller. Jag kommer fan inte ihåg vad den heter nu, men den sista av de här tre är i alla fall förbannat bra faktiskt. Mm. Den handlar lite grann om livet och döden och sådär. Och det finns en massa jävligt intressanta tankar och smarta tankar. Och de andra två är rätt halvdana, om jag ska välja. Men just den är faktiskt väldigt bra.
Hur ser du själv på döden? Så om jag avbryter det där, men hur ser du på döden?
Hur jag ser på döden? Ja, jag vet inte riktigt. Jag har alltid varit, jag brukar kalla mig för agnostiker. Alltså, jag tror någonstans faktiskt att, jag tror inte att man bara försvinner. Jag tror att vi har en själ. Mm. Så det börjar med. Och någonting händer med den här själen när man dör, men sen vad, det har jag ingen aning om. Om man återföds eller om man kommer till någon helt annan dimension, den här själen blir någonting helt annat, det har jag ingen aning om. Jag tror det finns en själ. Så på det sättet så är jag ju inte någon naturvetare liksom. Jag tror faktiskt att det finns något mer än bara en kropp. Det finns något mer. Men jag vet inte exakt, jag vet inte fan vad som händer. Jag skulle ju hoppas att man återföds i nya liv och så där får nya upplevelser. Jag skulle ju hoppas att det var lite grann som i Kulturhöke, hur världen är där. Mm. Sen vet jag inte om jag tror på det själv, men det är en förhoppning i alla fall.
Ja, det är ju en sån här sak som vi kan ju bara spekulera. Mm.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi kommer aldrig kunna bevisa nej. Något. Hur mycket någon än tycker att vi har kunnat bevisa så är ju bara allting är en spekulation tills den dagen vi dör. Då får vi det, ja. Det nog den enda saken alla undrar över.
Ja, visst,
vad händer sen?
Absolut. Nej, men jag tror som sagt, på någon högre makt. Det tror jag absolut. Mm. På något sätt. Men sen, jag är ingen speciell gud eller så. Jag tror verkligen på att det skulle vara, alltså någonstans är ju samma gud liksom inom islam och judendomen och kristendomen. Monoteistiska religioner. Jag vet inte om jag tror på just den guden eller om jag tror på någon specifik, men någon form av kraft tror jag det finns som kanske står över den lilla människan i universum. Men precis vad den kraften är, det har jag ingen jävla aning om. Så det är därför jag brukar kalla det agnostiker. Jag säger ju inte att jag tror på Gud, men samtidigt så tror jag på någonting. Jag kan ju absolut inte förneka att det finns någon högre. Därför det tror jag absolut. Jag tror det finns någon högre, men jag vet inte om jag vill sätta liksom en specifik, jag tror inte på religionerna som de är utformade. Mm. För att det känns, där hade Marx lite rätt tror jag, det är lite opium för folket. Man skapar religioner för att styra människor på sätt och vis. Även om det finns många fina delar i både kristendom och islam och judendom och hinduism och buddhism och sådär. Så är det också delar av det som är gjort för att hålla folk på plats på olika sätt. Och det tycker jag inte så mycket om.
Nej.
Så därför skulle jag nog aldrig bekänna mig till en specifik trosinriktning. Däremot så kan jag ju se att det finns säkert, alltså, både i de olika religionerna finns ju vissa universella kärleksbudskap till exempel som finns i alla religioner egentligen. I alla fall de här större religionerna som finns idag, kanske inte gamla naturreligioner, men ja, även i många av dem finns det ju faktiskt också.
Nej, jag läste, vad heter, är det Begynnelsehistorien det heter? Adam och Eva?
Ja, Skapelseberättelsen. Ja.
Skapelseberättelsen. Mm. Jag har varit förbannad.
Ja.
Jag lackade ur direkt. Mm. Jag tyckte att Gud är ett jävla svin.
Ja, han är ju ett svin. Ja. I gamla testamentet, ja, är han ett asshole rakt igenom, ja, faktiskt, man ska vara ärlig.
Ja, jag har varit helt chockad. Jag diskuterade det här med en, ja, med en kompis som var, jag vet inte vilken kristendom han, nej, tillhörde, men han läste väldigt mycket själv. Mm. Och han tyckte då att jag hade missuppfattat historien.
Mm.
Och så hade jag, fast hur kan jag missuppfatta den? De tog av kunskapen och han straffade, ja, dem. Vad är det att, ja, missförstå? Jo, men de hade ju allt.
Ja.
Ja, men, och,
ja,
vi kanske vill ha kunskap också, ja, ja, vi kanske inte bara vill ha allt, vi kanske, nej, vill veta mer. Så nej, vi hade en lång diskussion där. Det var en lugn och sansad diskussion, vi lyssnade på varandras, ja, åsikter.
Men det är ju bra.
Men jag höll inte med, jag tyckte att det här är en skithistoria. Jag förstår inte, ja, ens varför, ja, folk sitter och drar den här storyn som att, titta vad fint. Nej, det inget, finns inget fint alls.
Nej, det finns inte så mycket, men alltså hela gamla testamentet är ju Gud ett stort jävla, ja, svin rakt igenom. Han är riktigt ondskefull, kan man ju tycka. Mm. Om man skulle se, om det inte hade stått att det var Gud, så skulle man tycka att det var någon psykopat som härjade, liksom, betedde sig som ett svin mot folk.
Ja.
För att han gör ju sina poänger på jävligt hårda sätt.
Ja, nej, men det är grovt.
Det är inte snällt.
Nej. Nej, det är riktigt, riktigt grovt. Men det förskönas väl lite i det Nya Testamentet?
Ja, det gör det. Nya Testamentet är väldigt mycket, men det är ju Jesus. Mm. Det är en annan, ja, sak. Det är väldigt mycket mer vända andra kinden till och sådär.
Mm.
Inte alls lika hårt.
Känner du till teorin som har börjat komma fram lite mer och mer, men där de tror att de som skrev Bibeln egentligen hade haft psykedeliska upplevelser?
Ja, du menar apostlarna alltså?
Ja.
Eller lärjungarna. Ja, jag har läst det någonstans.
Ja.
Jag har inte satt mig in i det så mycket däremot. Men,
nej, jag har läst några. Det har dykt, ja, upp på lite olika ställen där jag har läst om det här. Ja. Jag tyckte så här, ja, det blev helt plötsligt inte orimligt, nej, tänkte jag. Alltså det är ju rätt galna, ja, historier, men att en kille bor i en valsmage i 9 dagar.
Ja.
Kan förstå det ifall det finns andra substanser involverade, då kan,
ja,
jag fatta att den upplevelsen skulle kunna finnas där.
Ja, okej, okay, du menar gamla testamentet.
Ja,
okej, okay, ja, jag tror du menar det nya testamentet.
Men nej, i det gamla, att de här, vissa utav historierna, att de, mm, är då, det kan vara, ja, rena psykedeliska upplevelser, till exempel, ja, att det är en buske som brinner och ger en ett, ja, budskap.
Ja.
Det är förståeligt om du kanske har druckit någonting som, ja, eller ätit, ja, något, att du kan se det, men ja,
ja.
Jag tyckte teorin var intressant. Den var väl, nu är det ju fortfarande en teori och det kommer väl aldrig gå att bevisa.
Nej, sen så är det väl också så att jag vet inte, det gamla testamentet är ju väldigt mycket skriven, den är ju rätt symbolisk rakt igenom, mm, liksom. Alla de här historierna, det finns ju symbolik i den brinnande busken och i, mm, Babels torn och väldigt massa saker. Så att man behöver, och Jona och valen också för den, mm, alltså det är inte, man behöver inte se det som sanningar, så det är ju snarare som någon form av fabler nästan, alltså att det är, ja, sedelärande historier. Men man berättar, och det är ju också på den tiden det är skrivet, det är så pass länge sedan, så att det handlar väl snarare om att övertyga människor om att göra bra på andra sätt än vad man kanske skulle göra idag.
Mm. Hur tror du religionsmässigt i framtiden? Nu bara, jag leker med tanken ganska, mm, långt fram, för jag menar, idag tror vi till exempel inte på vikingagudarna.
Nej.
Hur tror du det ser ut med kristendom och de religioner vi har idag om typ 2000 år? Tror du att de finns kvar eller har vi bytt dem mot något annat? Vi ser 4000 år bara för att, oj, verkligen så här skickar det långt.
Nej, jag tror inte att de finns kvar om 4000 år. Inte som de ser ut idag i alla fall.
Nej.
Alltså de förändras hela tiden. Mm. Kristendomen har ju förändrats väldigt mycket under de senaste 1000 åren.
Mm.
Det har ju absolut.
Och det finns väl över någonting 1000+ olika grenar bara inom kristendomen också?
Ja, det gör ju helt klart. Ja. Och det kommer nya hela tiden. Det är ju, ja, samma inom alla religioner, alltså de utvecklas ju,
ja,
beroende på att samhället ändras också, såklart.
Mm. Vad skrämmer dig?
Vad som skrämmer mig? Ja, inte så mycket, ja, i och för sig, vad det gäller religioner så skrämmer jag mig att människor är så pass fundamentalistiska på olika sätt. Inom alla religioner finns det ju, det finns allt från galna muslimska terrorbomber till kristna extremister i USA till alltså, ja, herregud, får inte tala med Israel liksom.
Mm.
Ortodoxa judar inte att leka med, alltså det finns lite i alla de stora religionerna, det finns väl även inom hinduism, i Indien är det rätt mycket problem också, ja, det är rätt mycket bråk där till och från. Det finns väl säkerligen till och med buddhistiska extremister, kan jag tänka mig. Även om det ligger lite emot hela religionen, så vet jag faktiskt att det har funnits rätt mycket konflikter mellan buddhister och
hinduer. Min brorsa
till exempel
har nämnt det där.
Till exempel på Sri Lanka så är ju de flesta buddhister. Där behandlar de ju hinduerna som skit. Så att, alltså det finns ju faktiskt tyvärr inom alla religioner. Mm. Och det är ju rätt tragiskt. Som så mycket annat så, och det som skrämmer mest är väl det att hela samhället har hållit på att utvecklas bakåt, tycker jag själv, i en viss mening. Därför att människor blir mer och mer fyrkantiga och trångsynta på många sätt. Och det har ju lite att göra med sociala medier och sånt också, nya tekniken. Så att man behöver inte lyssna på någon annan, tycker man. Kan omge sig med folk som tycker exakt likadant som en själv och har samma förvirrade uppfattningar. Och sen så kan man bara bli boostad av andra som är precis lika extrema, och så blir man ännu mer extrem själv. Och så tycker man att alla är dumma huvudet utom jag och mina vänner. Och man lyssnar aldrig på någon annan säger, man lär sig ingenting av vad någon annan tycker eller tänker. Det tycker jag är läskigt. Och det handlar inte bara om religion, utan det handlar om allting.
Nej, men verkligen, och man kan alltid lägga upp en meme för att bekräfta sin tro. Det hände nu, så bara nu måste jag berätta. Ja. Jag var med i en humorpodd här, vi pratade om jorden är rund eller platt.
Ja.
Och då lägger en kille upp den här, vänta 2 sekunder. Jag sa då att ställ er på Kaknästornet, zooma in Mount Everest.
Mm.
Om ni lyckas göra det, jag är med på att jorden är platt.
Ja.
För är den rund, det kommer inte gå.
Nej.
Jag står ju såklart på den runda sidan då,
ja.
Ifall du var osäker.
Ja, nej, jag var inte så osäker på just det.
Då är det en kille som har lagt upp det här. Det där med Kaknästornet kan ju vara värt ett experiment för dem som tycker att jorden är en glob. Och då har han då lagt upp en meme där det står The Statue of Liberty stands 326 feet above sea level and on a clear day can be seen as far away as 60 miles away. Och det lustiga var då att då skriver killen som gör podden, han bara, jag vet inte fan var han hittar den här memen, men jag försöker söka efter det här och hittar ingenting om det.
Nej.
Det finns inte ens ett påstående någonstans.
Nej.
Men det är så kul att han på något sätt lägger upp en meme som egentligen också, alltså den är ju fotad ungefär kanske 20-30 meter ifrån Frihetsgudinnan.
Ja.
Så då blev mitt svar att då gjorde jag också en meme som är att jag tog fram en bild på en jordglob.
Ja.
Och så skrev jag, något Kaiko podcast har ingen staty, men man kan höra podden var man än befinner sig på jorden. Vilket är då typ lika korkat argument som det andra. Men jag blir så fascinerad, för lite som du säger, folk väljer att tro. Bara man lägger upp en meme med något så tror folk på det. Det är för mig, det är helt chockerande.
Ja, visst.
Det är otroligt chockerande.
Det som är läskigt, tycker jag, är dels det att alltså, olika grupperingar har ju också, de skaffar sig makt på olika sätt också.
Mm.
Alltså, ja, det är ju massa folk som härjar och pratar om visst liksom högerextrema krafter, Sverigedemokrater, men det är inte bara dem, det är ju även något vänster. Alltså det är ju inte bara, Sverigedemokraterna kanske inte vill ha någon, de är väl lite som Hitler, så de vill inte ha någon konst som är för konstig och sådär i Sölvesborg. Det är väl en sak, absolut. Men det är ju lika mycket liksom vänsterkrafter som vill censurera saker på andra sätt. Man får inte läsa Tintin i Kongo därför att där står det om negrer och, alltså, man vill någonstans censurera historien och ändra historien, och det tycker jag är jävligt läskigt. Det leder aldrig till någonting bra. Man måste ju lära sig av sin historia, man kan inte bara försöka censurera den. Och det finns åt alla håll. Det är samma sak som, alltså, folk ska tycka exakt som du själv och allt annat är fel och liksom, man, ja, jag vet inte, det är, folk blir kränkta åt höger och vänster också konstant. Det kan vara djurrättsaktivister eller det kan vara feminister eller det kan vara sverigedemokrater, alla blir kränkta. Och någonstans så, det sjuka är det ju att även liksom, till och med Sveriges Radio och SVT har ju börjat liksom lyssna på det här. De har ju fått mycket kritik de senaste åren därför att, läst någon krönika Expressen om det för ett tag, som Per Wirtén och sånt, som har skrivit, som skrev om att just man har börjat liksom, man skriver inte längre att det är lögner när SD ljuger om saker, för det är ju olika åsikter och sådär. Alltså det finns inte längre någon kritisk granskande journalistik som har någonting med fakta att göra, utan det är bara åsikter hit och dit. Och det, nej, man kan inte säga att det är en lögn, för det kan man inte säga helt säkert. Jo, det kan man visst säga helt säkert. När man ljuger så ljuger man. Och bygger man sin politik på lögner, då borde det komma fram till allmänheten. Man ska inte säga att vi har olika uppfattningar, utan nej, det här är faktiskt en lögn.
Jag har märkt att amerikansk media har blivit väldigt duktiga på att göra det med Trump.
Ja, det är bara åsiktsmaskiner hela tiden. Folk ställer åsikter mot varandra och det finns liksom inte... Ja, samma med Trump där. Det är precis samma grej, men det finns ju också åt andra hållet. Det är inte bara åt höger, utan det är åt alla håll. Man får liksom inte, säga någonting. Folk kan säga vad fan de vill och komma undan med det. Och det sjuka är ju också det att samtidigt som man då censurerar saker, som till exempel... bara ta, det här är ett typiskt exempel, sociala medier, där det då censureras bilder så fort det är ett naket kvinnobröst så klipps det bort, det slängs bort. Det får absolut inte visa. Samtidigt som det är helt okej att deras jävla användare skriver hatkommentarer och mordhotar folk till höger och vänster. Det är ingen jävel som censurerar det, vilket är väldigt märkligt. Det är ju faktiskt brottsligt, det är inte brottsligt att visa ett naket bröst. Alltså, det är en form av väldigt skruvad verklighet vi börjar få, och en bild av verkligheten som människor har. Det är liksom, vad är viktigt egentligen och inte?
Men höll de inte på att jobba på någon algoritm som skulle ta bort hatkommentarerna? Eller ja, funkar det kanske inte?
Jag vet inte. Jag såg någonting på nyheterna bara för några dagar sedan om att det var inrikesministern till och med som pratade just om det. Men jag borde ju försöka ta bort det, men han lägger det ungefär som att det är ju deras eget val, liksom Facebook eller Instagram, det är ju samma ägare. Men vad då eget val? Alltså om det nu är olagligt och dödshot av folk, då kan man väl inte göra det på... Varför skulle det vara okej att göra det på nätet om man inte får göra det i verkligheten? Det är ju fortfarande lika verkligt. Det är ju fortfarande samma hot.
Verkligen.
Och det borde ju vara någonting som faktiskt av den svenska staten... De borde ju kräva det. Det kan ju inte vara så jävla svårt att ta bort... Att ta vissa kommentarer. Jag tänker döda dig. De sakerna klipps bort, därför att det är en mening som är ett riktat sot. Och det måste ju gå att göra med en algoritm. Det kan inte vara så jävla svårt. Sen är det klart som fan att du kan skriva runt det i andra ord och fortfarande vara hotfull. Och det är ju en annan sak som kanske inte går att ta bort. Men sådana här enkla, raka hot, det kan ju inte vara ett problem. Det är bara ren jävla slapphet. Eller kanske så jävla cyniskt ondskefullt så att de inser att man tjänar jävla massa pengar på de här nätrollen. De kanske inte vill använda dem om de inte får uttrycka citat. Så det är inte bra för businessen. Jag vet inte, jag har ingen aning. Det ska inte förvåna mig, för att världen är rätt cyniskt kapitalistisk på många sätt. Men jag vet inte, jag kanske har helt fel.
Ja. Vad tror du det gör att folk hela tiden vill förbjuda saker? För du vet ju att jag jobbar med MMA, jag jobbar som MMA-kommentator. Och så fort det har varit ett event så är det alltid någon som kommer in och då, det här är legaliserat slagsmål, det borde förbjudas.
Ja.
Men varför behöver vi förbjuda allting?
Ja, det undrar jag också. Det är väldigt, väldigt märkligt. Och det roliga är att alla vill förbjuda åt olika håll. Ja. Om man ska lyssna på vad alla vill förbjuda så blir ingenting kvar.
Nej.
Det är liksom, ja, allting som någonstans kan vara våld, till exempel vissa som alltså, herregud, skulle du lyssna på djurrättsaktivister skulle man förbjuda kött. Man ska inte få sälja kött i mataffärer. Det finns säkerligen andra som tycker att man absolut inte ska, ja, alltså det är massa, till exempel SD som inte tycker att det är någon bra idé med halalslakt. Det kanske inte är för vissa personer, men alltså, skitsamma, folk får väl, beroende på vad de gör för egna val, så inte skadar andra personer. Så bör man ju kunna göra de här valen själv. Man borde ju faktiskt, ja visst, det är synd om grisar, absolut, men det är faktiskt inte olagligt att stycka en gris. Så länge det inte är olagligt att ha kött så borde man kunna få göra det. Det får man ju för sig fortfarande. Men det är liksom, det är förbudsgivande åt olika håll. Det ska förbjudas allt från vad man gör personligt. Alltså, ja, men, rökning på utserveringar på krogar nu senast i somras. Vad fan gör det? Det är ju bara att det ligger fimpor överallt på gatorna. För det finns inga askkoppar heller. Så att, liksom, det blir bara jävligt mycket smutsigare. Ja, man skulle ju väldigt enkelt annars kunna ha en liten rökavdelning och sen så har man resten av grejen som är helt rökfri. Det skulle ju funka också på de flesta ställen. Men det, nej, det är för det att säga, nej, vi ska besluta. Men förbjud cigaretter för fan. Inte rökning på cigaretter, då får du förbjuda tobak. Visst, fine. Inför ett jävla tobaksförbud. Förbjud all tobak. Så får ju folk bara helt enkelt se till att bli av med sitt nikotinbehov. Eller ja, förbjud cigaretter och snus då, om det nu är så. Då får man ju göra ett sånt förbud. Men hålla på med de här små tramsgrejerna. Alltså det är så här små förbud för att liksom påverka för, jag blir bara förbannad. Jag börjar bara röka mer. Jag vet att jag borde sluta röka. Jag vill sluta röka för att jag börjar bli för gammal. Jag ska inte röka, men det är inget bra för min kropp. Men just det där gör mig bara förbannad. Det gör bara att jag vill röka. För fan, de ska inte säga till mig att lägga av. Vill jag ha en öl eller ett glas vin och en cigarett? Varför ska det vara omöjligt? Ja, jag kan ju sitta hemma i mitt kök eller på min bakgård, men alltså, det är inte så kul.
Hur fria är vi?
Jag vet inte, jag tycker att vi inte är speciellt fria alls faktiskt på något sätt. För att vi styrs ju av väldigt mycket saker. Det är också någon form av, det sjuka är ju också det att det är inte bara, det är mycket saker som censureras också av företag, hur det börjar bli. Just till exempel eftersom jag skriver böcker så vet jag det. Just nu så är det ju en kaotisk krig nästan mellan Cissi Wallin och diverse olika personer. Mm. Hon är haveristen var det som mer eller mindre slaktade henne för några veckor sedan i ett program.
Vad sa du för något?
Haveristerna, det är en podd. Okay. Som slaktade henne och allt hon står för och sådär, och liksom tycker att det här är bara lögner. Hon har jävla massa miljoner och oavlönade barnvakter mer eller mindre som har skitlöner som får betalt svart. De hade kollat upp allting. Och det kan man ju göra, absolut. Men då blir det liksom det blir också till sist ett drev. Det här dreven som hon själv har dragit, nu får hon ett sånt på sig själv. Sen är hon i och för sig så pass korkad, så då har hon ut någonting om att någon tjej som, hon skulle hänga ut någon av de här i haveristerna, så hon har ut någon tjej som hade skrivit att hon hade sugit av honom fast hon inte hade velat egentligen, men hon har inte frågat tjejen om lov att hänga ut henne, liksom, hennes kommentarer om det här, så hon har bara lagt ut det och liksom outat den här tjejen. Och då är det klart att det är en massa folk som blir förbannade på henne och tycker att hon beter sig som en svin, och det gör hon ju på många sätt. Hon är ju liksom skolgårdsmobbare sådär, i grund och botten, hur hon beter sig på nätet och har gjort länge liksom. Men det är ju även andra som gör det. Det finns ju även de här bloggbevakning. De har ju börjat skriva skit om henne också nu. Men hon beter sig ju likadant själv. Hon har ju ett långt rev som hon har på fört nu i flera år mot här blondinbella Isabella Löwengrip.
Har Wallin gjort det?
Nej, inte Wallin, utan bloggbevakning och Camilla någonting, jag tror.
Aha, okay.
Det är en stor liksom blogg, största bloggen nästan tror jag. Idag är det väl. Och hon har hängt ut och Isabella Löwengrip på jävla massa sätt och håller mer med på att krossa hela hennes företagsverksamhet genom det här. Jag vet inte riktigt varför hon hatar henne så mycket, men det är verkligen så här, det är ett enormt drev liksom. Hon drar fram för sig, så hon gör ju också, alltså det är så här, någonstans en massa människor som plötsligt får makt som inte klarar av att hantera den på nätet, och de fattar inte riktigt själva hur mycket makt de faktiskt får och hur det påverkar andra. Det är samma som just Cissi Wallin. Jag har ju en bekant som har en bokhandel, en akademibokhandel här i stan. Då var det någon av hennes följare som blev förbannad för han sålde en bok som Aron Flam har skrivit. Man kan tycka vad man vill om Aron Flam, men han sålde den i sin akademibokhandel, och den här personen hatar väl Aron Flam. Så hon klippte ihop lite olika Twitter-kommentarer han har skrivit och lade ut i något inlägg så här om att, ja men jag tror han svarade på någonting i en debatt. Det handlade ju liksom om just om drev i sig. Det var det som var så ironiskt det hela. Det handlade om att vad han skrev var ungefär att man skulle hellre få en kuk nedtryckt i halsen än att utsättas för ett sånt här jävla mediedrev. Och då skrev han någonting i fräsch kommentar. Han säljer Aron Flams bok. Bla bla, varpå Cissi Wallin lägger ut det på sin Instagram. Och liksom, plötsligt några dagar senare så kommer det en massa folk och är hotfull i hans bokhandel. Han är tvungen att liksom sjukskriva sig ett par veckor. Plus att det inte är nog med det, utan dessutom på grund av en massa människor som hör av sig till akademibokhandelns jävla kundtjänst, så tvingar de honom, alltså centralt, att han ska ta ner sin privata Twitter. Han får inte ha den längre.
Bokhandlaren.
Han får inte heller köpa in vilka böcker han vill längre. Utan det ska också kontrolleras. Och det är liksom, det är helt absurt. Så då lyckas de på något sätt liksom, hennes och följare. Det sjukaste av allt med det här var det att vad som har tagit sig i sammanhang också i de här kommentarerna är att han själv tidigare skrivit här Twitter-konversationen att han faktiskt har blivit utsatt för sexuella övergrepp av en äldre man när han var barn på Eriksdalsbadet. Det var därför han tog det som en liknelse, att han hellre skulle bli utsatt för det igen än att liksom, så han hade ju bakom sig när han sa det. Det klipptes ju också bort i det här. Det blev bara liksom hat mot honom. Och på samma sätt gör ju en massa människor då för att få makt och få människor på sin sida och få sin egen jävla röst hörd. Men det, jag tycker det är så otroligt motbjudande, därför att alltså, vi har ju någonstans i ett par hundra år i alla fall haft ett samhälle där man har haft någon form av debatter. Man har försökt, även om man inte kommer överens, så försöker man i alla fall debattera frågor. För att kanske, även om man inte ändrar åsikt, så kanske man i alla fall lär sig någonting av den andra parten och försöker till sist i slutändan se någonting från något annat än bara sitt eget perspektiv. Men det har ju helt försvunnit. Alltså det är bara som att titta på det, vanliga tv-debatter, Agenda eller vad som helst. Det är inte heller några debatter längre. Det är folk som skriker ur sig åsikter oftast. Och ofta så är det lite vinklat att det är en person som tycker fel och tre personer som tycker rätt som skriker på den som tycker fel. Och sen ska man förstå det som tittare direkt. Alltså det är väldigt styrt. Mm. Lite så centralt från programmets sida. Alltså det är ju inte, det finns ju ingen lugn sansad debatt där man faktiskt tar upp argument för motsaker och lyssnar på andra. Det existerar ju knappt längre.
Nej.
Och det är ju ett hot mot hela demokratin. Mm. Att vi inte har, det finns inga debattforum längre. Det tycker jag är jätteskrämmande. Det är någonting jag är rädd för. Jag tycker det är skitskrämmande.
Hur tror du att det kommer att utvecklas mer och mer med tanke på streamingtjänster och sånt, att folk eventuellt kanske börjar titta mindre och mindre på vanlig tv?
Ja, det är väl skitsamma i och för sig. Vanlig tv, det är inte det handlar om, utan det handlar bara om att det behöver inte vara just i tv, men vad det handlar om är bara att det finns inga forum överhuvudtaget, det finns någon normal debatt, utan man ska bara, folk försöker bara sälja på sina egna tolkningar av verkligheten utan att överhuvudtaget tänka på att det kan finnas någon annan som har rätt i sin syn på saken, att det finns olika sätt att se på saker. Nej, jag har rätt, du har fel. Och sen så tycker ju folk diametralt olika, så det blir ju också att det blir väldigt mycket mer problem i samhället.
Nej, men verkligen.
Det är ju inte bra på något sätt.
Nej.
Just att inte kunna prata om saker utan bara hata varandra, det är ingenting som leder till något positivt.
Nej, men då det är det här lite, när du har snackat telefon så var vi lite inne på det här och jag har reagerat på att när folk är då från olika sidor och har en diskussion med varann, sen när de inte diskuterar med varann så kan båda säga helt öppet att ja, sanningen ligger någonstans i mitten.
Ja.
Men de möts aldrig där.
Nej.
Utan de står bara stenhårt på att stångas mer igen, att jag ska inte ha fel, utan det ska du ha. Ingen är ute efter sanningen, utan alla är bara ute efter att ha rätt. Och där tror jag att det är en jävla fara. Att folk vågar
vinna diskussionen. Vinna diskussionen. Mm. Och framförallt när det är människor som har någon form av inflytande på till exempel i sociala medier eller på internet. Därför då är det så jävla noga för dem att de ska få sina följare att ännu mer stå bakom dem. Mm. Folk tjänar ju pengar på det. Herregud. Det är ju en massa åsiktsmaskiner som springer och tjänar jättemycket pengar på det.
Mm.
Alltså, sen kanske de har haft olika uppsåt från början, men vad fan. Det är liksom, det är ju jobb för många personer. Lallaren Joakim Lamott som åker runt liksom i småstäder. Bara, har det varit läskigt med muslimer på torget här? Är ni rädda? Alltså, hans följare vill ju ha det. Han får ju betalt för det här. Mm. Han tjänar ju en bra lön på det.
Ja,
det är därför han springer runt och ser rädd ut. Alltså, det är inte för att han gör det inte gratis.
Nej.
Han gör det för att han tjänar bra med stålar på det.
Men han har väl vänt också, för jag för mig det var någon, jag vet inte hur sanningsenlig den lilla minidokumentär på några minuter var, men han stod väl vid ganska annorlunda åsikter innan, men att nu tyckte de väl då att han hade blivit en springer väl höger ärenden.
Ja, alltså från början så tror jag att det var att han var ju från början researcher på Uppdrag granskning faktiskt på SVT. Och det var väl någonting, säkerligen var det väl så från början att det var någonting han tyckte att man hymlade med där och som man inte tog fram ordentligt och granskade just vad det gällde invandring. Och det kan han säkert ha rätt i det, för att SVT har varit rätt duktiga på att liksom hyrsa över allting som är problem med invandring. Det håller jag helt med om. Men istället så fick han en jävla massa SD:er och andra högerextrema följare som tyckte och hörde på det här. Jag vet inte om han fick sparken eller om han slutade på ett program, så jag har ingen aning. Men i alla fall, det har ju blivit så att han har gjort en karriär av att bara göra såna här saker. Det är ju hans enda grej. Han åker runt och tycker synd om stackars vanliga svenskar, därför det är så mycket invandrare överallt. Och det är ju skitsamma hur tramsigt det kan vara ibland. Men alltså, det är ju verkligen, enda orsaken är att det är så att han tjänar pengar. Och han tjänar väl rätt bra på det. Därför han får ju en massa bidrag från de här människorna som står bakom dem, den åsiktsspridningen liksom.
Ja,
och så är ju såklart, men så är det precis på samma sätt ur ett andra hållet. Det är klart att det finns en massa personer som är mer åt vänster, som är väldigt liberaler, som gör precis likadant. Vad gäller sina grejer. Alla försöker göra det, eller många försöker göra
det. Det blir svårt att strypa sin inkomst kanske.
Ja, absolut.
Och så till slut, och då fortsätter man att jaga det man märker, får mycket pengar. Och det där är något som skrämmer mig också, att det är, vilken sida man än står på och gör de här jobben, det är att någonstans tappar man också, som nu snackade om själ lite tidigare, men man förlorar också sin själ och faktiskt sin eget värde på något sätt, när man bara börjar jaga inkomst från människor för att man skickar ut åsikter som passar deras verklighetsuppfattning.
Ja, visst. Och det är ju det som är så läskigt, att det blir liksom, alltså Det är precis som det här nya tramsiga yrket influencer. Det är ju som någon form av influencers i åsikter, de här människorna är. Och de tjänar precis lika mycket pengar för som de som är reklam för skomärken eller underkläder eller vad det nu kan vara, hårfärg som man gör på sina åsikter. Det är totalt kommersialiserat. Om man gör det tillräckligt bra och tillräckligt hårt så kan man tjäna bra med stålar på det. Och skitsamma vad som är sant eller inte. Bara man liksom är tillräckligt hård och kör på tillräckligt hårt, då jävlar. Det finns ju i, jag tror jag sa det när vi pratade telefon också, det är lite skrattretande. Det finns ju bergspredikan, just Bibeln, om man pratar religion. Där står det att någonting i stil med att de saktmodiga kommer att styra världen. Liksom. Det är de här som är ödmjuka, det är de som någonstans kommer att vinna i längden. Och vad vi ser idag är ju totala motsatsen till det. Det är inte en jävla människa som är den minsta ödmjuk som har någon form av makt, utan det är bara de stora svinen, psykopaterna och människor som är bra på att spela på andras känslor och framförallt bra på att göra egna känslutspel till höger och vänster, oavsett vad fan det betyder eller inte. Så försöker de få det att bli betydelsefullt, helt utan orsak. De har makt, de har pengar. De här ödmjuka personerna som faktiskt försöker lyssna och lära sig någonting, de sopas liksom under mattan, men de försvinner bara. För de låter inte tillräckligt mycket.
Har du sett Loudest Voice in the Room om Roger Ailes?
Nej, det har jag inte.
Men du vet vilken det är, serien?
Ja.
Med, vad fan heter han, Gladiator,
ja,
Russell Crowe.
Ja, precis.
Alltså den är så jävla bra.
Jag har inte sett den, precis.
Jag var så här, första avsnittet var lite så här, vad fan liksom, jag var nyfiken för jag har full koll på Fox News och Roger Ailes. Men jag fortsatte kolla och sen kunde jag inte sluta istället. Nej. Men han säger någonting i stil med att när du förklarar för folk hur de ska känna, det är då du får dem på din sida.
Ja.
Och att det var lite hans teori om att det var ingen liksom som hade gjort det med TV, men han började göra det med Fox. Han fick folk att förstå hur de skulle känna. Och då öste han på med den liksom retoriken. Och Fox är ju svinstora. Och jag gillar att titta på Fox, MSNBC och CNN för att se hur de spinner samma stories på olika sätt.
Ja.
Och Fox är helt otroliga. Fan, det spelar ingen roll vad folk gör för fel. De lyckas sticka en snygg liten vinkling på det. Och det är lättköpt liksom när de sitter där och argumenterar. Och men det är skrämmande. Jag håller med dig i den biten. Det är jävligt otäckt ibland när man ser de här dreven. Det är några sådana här drev som jag vet att folk har flygit med på. Jag har liksom frågat om de egentligen har koll på det som det drevas mot. Och då märker man att egentligen inte. De kände bara texten de skrev. Det här är inget jag kan stå för. Men sen kollar de inte upp något mer. Utan då börjar de dreva också, ger ett like och delar en länk. Och så är de med i hela processen. Liksom. Så det är, men tror du att det kommer vända eller tror du att det kommer bli värre?
Jag tror att det kommer bli värre först. Jag tror att det till sist så vänder det såklart. Herregud. Det är väl inte så att historien har aldrig utvecklats åt exakt samma håll i en evighet. Så att det är klart som fan till sist kommer en motreaktion. Det är väl kanske så att det är väl nästa generation kanske som kommer att spy på det här, för de tycker att det är vedervärdigt förhoppningsvis. Men jag vet inte riktigt om det kanske tar ett tag. Tyvärr kan det ju bli mycket värre innan någonting händer. Eller att det får till mycket konsekvenser för att det måste ske en ändring. Att folk fattar det någonstans. Därför att det får det tillräckligt, alltså, det får ju hela tiden konsekvenser i praktiken. Sen är det också så här, det läskiga är ju liksom det att ni kanske inte framförallt det obehagliga är det att vi har ju länge haft politiker som kanske framförallt har varit mer intresserade av att behålla sin egen makt än att egentligen bry sig om hur man förändrar samhället något positivare sätt. Så har det ju varit rätt länge. Inte bara i Sverige utan i större delen av världen. Framförallt de senaste kanske 30 åren eller så. Men det har blivit mer och mer på det sättet. Men det läskiga är att nu är det liksom, det är inte bara dels är det politiker som säger saker för att folk vill höra det. Ja, men alla till exempel vill ha hårdare straff därför att nu är det en massa skjutningar och grejer. Men all forskning visar på att ingenting kommer bli bättre i samhället om vi bara har hårdare fängelsestraff. Det kommer bara bli värre. Det finns inte någon person som har forskat på det som påstår att det är bra för samhällsutvecklingen med att ha hårdare och längre fängelsestraff. Nej, det kommer bara göra knäppjökarna knäppare och göra att de blir värre och värre brottslighet också. Och det är alla mycket medvetna om egentligen, men lik förbannat så hejar man på och säger att man tror att väljarna vill höra det. Man vill ha en enkel lösning. Och alla vet om att det inte är sant. Alltså, Det är ju skrämmande på sätt och vis. Men det är ju samma sak på samma sätt som till exempel det tog med bokhandeln. Det är också intressant. Då berättade han för mig att det finns ju även böcker som är som ingen akademibokhandel får ta in, till exempel. Som just till exempel Tintin i Kongo, den rasistisk. Det finns även en gammal John Löv barnbok. Min morfar är sjörövare och sådär.
Den var rätt nyligen, va? Så den hamnade i blåsvädret.
Den får de inte heller sälja på någon akademibokhandel i Sverige. Alltså det här är ju intressant. Det är alltså ett företag som bedriver censur. Det är inte staten som gör det, som i Kina, utan här är företagen själva som gör det. Därför att man vill inte stöta sig med sina kunder. Men det läskiga är ju det att just när det är en bokhandel så blir det rätt obehagligt, med tanke på att hela poängen med en bokhandel, om man då bor i ett fritt land, ett fritt samhälle, det är att man ska kunna läsa vilka jävla konstiga åsikter det är. Mein Kampf ska gå och köpa det. Man ska faktiskt kunna läsa och förstå, ja, om det nu går att förstå, hur Hitler tänkte, om man nu vill det. På samma sätt ska man kunna läsa någon extremt feministisk litteratur, eller någon extremt vänster eller höger, vad fan som helst, kan vara nyliberal. Alltså allting ska finnas i en bokhandel. Det ska även finnas tidsdokument för, alltså, och det här är ju en form av tidsdokument. Man såg inte på samma sätt på vad som var rasism på 50-talet eller 40-talet eller 60-talet som man gör idag. Och det har man ju lärt sig med tiden. Man kan inte censurera historien för det.
Nej.
Det är ju helt vansinnigt. Ska man då börja censurera gamla, alltså då kan man ju bara ta bort massa politiker. Vi kanske ska censurera bort, nej, det är väl dumt att ha Das Kapital av Marx, därför att kommunismen funkar ju inte. Det kan vara farligt om någon börjar läsa den.
Och det är väldigt många som är emot Marx.
Ja, absolut.
Så det är inte helt orimligt om man ska gå på den logiken.
Nej, liksom. Men precis, då kan man ju liksom ta bort allting som kommer farligt. Vad är kvar till sist? Glada kokböcker. Jag vet inte, inte ens kokböcker, men det var ju också folk som var lite SD som var sur på någon kokbok som slags, med någon tjej som har slöja på omslaget. Det är för jävligt att den ska få stå i bokhandeln. Så alla vill ju förbjuda sina saker.
Ja.
Det är Camilla Läckberg-deckare och liksom, ja, inte ens Bamse. Jag vet inte, Alfons Åberg kanske får vara kvar. Ja, men så här saker inte, som är totalt opolitiskt och som inte har liksom någonting. Men alltså, det blir läskigt när man, därför det är liksom någon form av grunden för en demokrati, att du ska faktiskt kunna läsa vad du vill. Eller lyssna på vilken musik du vill, eller ja, och så vidare. Det ska inte förbjudas. Alltså, och vare sig om det är liksom politisk litteratur, eller om det är skönlitteratur, eller vad det är för någonting. Eller om det är serietidningar, eller barnböcker.
Jag börjar tänka lite på bokbålen i Tyskland, när vi ändå pratar om det här. Och då börjar jag undra mig, ställa mig själv frågan, så här, var går gränsen för vilka böcker vi egentligen ska bränna? Ja. Och jag tror, om vi nu ser historiskt, så tror jag att bränna vår historia som vi skriver idag känns fel för mig.
Ja.
Jag tycker att vi ska om 100 eller 1000 år kunna backa i tiden och titta, hur såg du tidigt 2000?
Ja.
Vad hände på 90, på 10-talet?
Mm.
Vad skrev de om? Vad gjorde de?
Ja, visst.
Men att eliminera de bitarna, det känns för mig lite som, det är väl, vad heter Fahrenheit?
Ja, 4-5-4,
exakt. Ja, som att man ska liksom plocka bort grejer. Det är...
Ja.
Till slut finns en gräns för mig. Det är att, okej, vilka böcker är okej då att censurera och vilka böcker är egentligen inte okej? Och det är...
Ja, för mig är det självklart, det är inte okej att censurera några böcker överhuvudtaget. Nej. Det ska finnas, för hur jävla sjuka de än är, trots allt, du har faktiskt rätt att skriva vad fan du vill. Sen så behöver du inte förlaga ut om man tycker att det är, om man inte vill det.
Nej.
Men det kommer antagligen alltid finnas någon som vill ge ut rätt sjuka böcker, men då får de väl göra det. Alltså, sorry, tanken måste vara fri. Vad fan du skriver för någonting. Så länge inte det då är liksom direkta, som sagt, hot till exempel. Självklart, om du skriver ett långt brandtal i bokform om att alla judar och negre borde dö och hej och eller vad det nu kan vara för någonting. Det är klart att det kanske man inte ska få publicera, för då är det direkta hot och uppvigling för våld. Alltså, det är klart att visst, vissa saker kanske man inte får publicera. Men så länge det inte är det, så länge det handlar bara om någon form av liksom,
det är väl skillnad på Jan Löf och...
Ja, precis. Det är väl kanske inte riktigt något sånt det handlar om. Det.
Nej.
Så att, men det vi visste, alltså, där kommer det tillbaka till vad som är, alltså, som, precis som på nätet egentligen, där man nu faktiskt kan publicera sånt, men det publicerar man inte böcker.
Nej.
Det är ingen jävel som gör faktiskt. Det är ingen som... publicera en bok som bara är direkt hat mot en person med uppmaningar att mörda den här människan, det publiceras ju inte. Det finns inte en bättre person som skulle göra det heller.
Nej.
Men det publiceras ju dagligen på nätet.
Ja, faktiskt.
Och där är inget snack om censur överhuvudtaget. Dock i böcker så är det snack om censur för väldigt, väldigt små saker. Mm. Och det börjar bli mer och mer, och det tycker jag är skitobehagligt. Och visst, absolut, som 30-talet, ja, det är mycket som är, jag tycker det är värre. Alltså, 30-talet kändes friare, om jag ska vara ärlig. Jag har själv haft den här tanken liksom, att jämföra med 30-talet i Europa, på både i Sverige och Tyskland och massa andra håll. Hur saker håller på att förändras. Men jag tycker det är värre nu, för att det är... Någonstans är det så jävla genomgripande, eftersom människor lever i sina mobiltelefoner, mer eller mindre.
Ja, det är något som skrämmer mig.
Så är det att det ger en sån enorm påverkan. Då var det flygblad som delades ut, och man försökte få folk, grupper, att liksom demonstrera. Så. Ja, visst. Men påverkan är väldigt mycket värre när det är kanske 1 miljon människor som sitter och blir hjärntvättade genom sina mobiltelefoner samtidigt.
Vad skulle du ge för läskare. Ja, vad skulle du ge för tips till folk som gärna faller i, ja, med de här drevsituationerna?
Jag tycker att oavsett vad det handlar om, alltså jag tycker att man kanske borde innan man bara tar för givet att det här är för jävligt, nu jävlar den här personen bla bla bla, eller vad det nu är, den här företagen ska bort. Man kanske ska i alla fall tänka på att eller oavsett, även om det är något man själv brinner för. Om jag till exempel är vad ska vi säga? Men säg att jag är nu är jag ju inte det, men säg att jag skulle vara super nyliberal och tycker att allting ska styras av marknaden. Absolut, det kan vi göra, men för att jag överhuvudtaget ska kunna tycka det och verkligen ha något vettigt att säga, då måste jag faktiskt se vad människor som tycker tvärt emot har för argument och varför. Och försöka i alla fall sätta mig in i varför det kan vara en tanke att tänka annorlunda. Vad som kanske skulle vara fel med det här systemet. Annars har jag ingen kunskap om vad jag pratar om överhuvudtaget. Och samma sak är lite grann vad som helst. Oavsett om det är vad det är för eller emot, då borde det faktiskt, i alla fall om du ska slåss för någonting och propagera för det, då borde du faktiskt först kolla vad människor som har totalt motsatt åsikt tycker och varför. För att överhuvudtaget kunna påstå att du har någon koll på vad du pratar om. Om man inte gör det, man bara liksom negligerar och sållar bort alla som inte tycker likadant som en själv, då har man inga kunskaper.
Nej. Håller vi på att tappa förmågan att tänka för oss själva?
Ja, eller framförallt förmågan det är någon form av slapphet, det är det det handlar om. Det är en sån jävla slapphet. Det är jättejobbigt att bli utmanad i vad man tycker och tänker. Om man från början tycker någonting att det här, ja men så är väl världen ungefär. Och så kommer någon säga att det är på ett annat sätt. Det är ju jobbigt att höra. Men man kan i alla fall, man behöver inte ändra åsikt. Man behöver inte säga att den andra har rätt. Men man kan i alla fall lyssna på och försöka förstå varför en andra person tycker något annorlunda. Istället för bara säga att det är en idiot. Om man någonstans faktiskt lyssnar på vad andra tycker som inte tycker som en själv och försöker förstå det, då lär man sig ju mer både om dem och om sig själv. Så jag vet inte, det är någonting som alla människor borde göra. Man borde försöka se andra perspektiv precis vad man själv tror att man har så jävla rätt om. Därför oftast har man inte så helt rätt i vad man tycker och tänker. Eller vad fan, det finns väl ingenting som är helt rätt, och å andra sidan finns det ingen objektivt rätt eller fel. Men jag menar att oftast förstår man antagligen själv, om man börjar faktiskt att sätta sig in i saker lite mera, så börjar man kanske förstå att det här jag tyckte kanske inte, jag kanske inte har helt, jag tycker fortfarande så här, men ja visst, det här och det här och det här kan jag förstå att man kan se på ett helt annat sätt. Och det räcker med att förstå att man kan se på ett annat sätt för att det ska bli ett bättre samhälle, istället för bara att hata människor som inte tycker likadant som en själv.
Mm. Ja, jag tror också att det är lite, du slår lite spiken i kistan med de kommentarerna på någon vänster. För jag känner själv att jag också har haft mina troer förut. Ja. Och jag har insett att väldigt många av dem stämmer inte. Och när jag väl började inse att väldigt mycket av det en gång har trott inte stämde, då blir man mer öppen till att inse att ännu mer av det man tror är fel.
Ja.
Och jag tror att alltid att man behöver våga titta, precis som du säger, på andra åsikter och eventuellt lyssna på vad andra har försvar. För det intressantaste av allt är att det är ju ingen vilken sida de än är på, som går runt och tror att de har fel. Alla tror att de har rätt, alla tror att de är den gode.
Ja,
det är ingen som ser sig själv som den onde. Nej. Det är också något som är så jävla intressant på något vänster, att det är egentligen ingen på vilken sida de än är som anser att de är the bad guy.
Nej, och sen så är det ju såklart, alltså det är också någonting man borde vara medveten om, att du kommer ju aldrig vara den där perfekta goda personen.
Nej.
Alltså, det är jag faktiskt medveten om själv, jag har en jävla massa brister. Och är säkert dum i huvudet på något sätt, jag kan bete mig illa på vissa sätt. Som jag kanske inte gör medvetet, men jag gör det säkert, utan att jag märker det själv, därför jag inte tänker på det. Jag är ignorant vad det gäller just de sakerna, för det är andra saker som är viktiga för mig. Jag kommer aldrig bli perfekt på något sätt, det kommer inte någon bli, men däremot kan man ju försöka liksom vara ödmjuk för att man inte är perfekt.
Mm. Nej, det är sant. Sista frågan.
Mm.
Folk som vill följa dig på din resa, hur hittar de dig?
Ja, alltså om man vill följa mig på, ja, man kan ju följa mig på Instagram och sådär, eller så kan man följa mig på, ja, eller lägga till mig på Facebook eller någonting om man vill. Jag använder inte så mycket för sig. Det är inte så ofta jag skriver på Facebook.
Nej.
Men eller så kan man ju som sagt läsa mina böcker, får man gärna göra, eller lyssna på dem. Cool Turkey kommer som ljudbok rätt snart. De andra finns som ljudböcker.
Mm.
Och vanlig bokform, e-bok finns det ju som också.
Mm.
Det är väl de enklaste sätten, såklart.
Ja.
Det kan man alltid höra av som man vill. Det är bara skicka ett meddelande på någon av de här sociala medierna som sagt, även om jag inte använder dem så mycket, så kollar jag på dem då så läser ju meddelanden och sånt.
Så länge de är snälla.
Jag läser ju faktiskt oavsett om de är snälla eller elaka, så att, det gör jag i alla fall. Sen så kanske jag inte svarar på allting, men jag får inte så mycket elaka meddelanden, jag kan inte påstå att jag får. Det är inte så att jag är utsatt för några hatkampanjer från människor, så att nej, det är väl ingen fara så. Men skulle jag bli det, skulle jag nog kanske ignorera till en viss del om det inte gick för långt. Och skulle det gå för långt, skulle jag polisanmäla det. Alltså.
Mm.
Det är ju någonting jag också tycker att man bör göra när det handlar om så här direkta hot. Alltså dödshot, fan polisanmäla. Låt det inte bara gå och säga fan, nej, det är olagligt att hota folk till livet. Det är olagligt att massa sånt. Alltså gör en jävla polisanmäla, folk beter som svin på nätet. Skulle göra det i verkligheten. Så varför inte göra det på nätet? Alltså det
är också, folk vågar ju aldrig på riktigt. Det är ingen som går fram och säger sin åsikt när de väl står där framför.
Nej, det, men likförbannat. Men
jag håller med.
Om man ska ändra på något sätt, då måste man faktiskt också se till att när man blir utsatt för sånt måste man också säga
absolut
ifrån. Om man blir det.
Det är det jag tycker är lite bra ändå med Robert Aschbergs där trolljägarna.
Ja,
där
är,
de har
det,
gått på folk, det är klockrent.
Jag tycker det är jättebra också.
Då står alla med ångesten helt plötsligt. Åh, jag skäms, jag brukar inte bete mig så här. Nej, men du har gjort det. Men det är inte jag och jag vet inte vad som följer
mig. Ett av få program som jag tycker är riktigt bra på TV3. Liksom. Mm. Jag tycker fan, det är klockrent.
Ja.
Ingen fel på alls, tvärtom. Väldigt bra initiativ. Sådana saker är ju... Det är liksom bra. Det är också just på grund av att det handlar ju inte om att de försöker marknadsföra de åsikter. De försöker bara liksom visa på att så här beter man sig inte. Mm. Det här är att du inkräktar på andra människors integritet och liksom förnedrar dem och beter dig som ett svin. Sluta upp med det.
Mm.
Det är bara så här självklart, oavsett av vilken orsak. Det spelar ingen roll varför. Det spelar ingen roll vad orsaken är. Man ska inte hålla på och hota och bete sig mot folk oavsett vad det är för människor.
Var snälla mot varandra.
Ja, eller
försök
eller,
i alla fall.
Snäll behöver man inte vara, men man behöver inte hota folk till livet och bete sig på sidor. Framförallt inte göra det anonymt. Det är ännu äckligare. Det är väldigt många som gör. De flesta gör det ju faktiskt anonymt. De sätter ju inte ett namn under den. Det är ju liksom, vedervärdigt.
Det var inget hot, men det var en kille på Twitter. Han var någon... Jag kommer inte ihåg vad diskussionen var, om det var väl en jävla skit. Politiskt antar jag väl, för många, många år sedan. Och då... skriver han, för att det är först om man börjar kolla upp mig ordentligt som man ser att jag heter Sean i första namn, så jag heter Sean Paul. Och då skriver han på Twitter, ja, Sean Paul.
Mm.
Och mitt svar var, oj, kan du googla? Alltså, hur vill du att jag ska reagera? Du har googlat, du hittade Ratsit, grattis. Alltså, ja, wow, imponerande. Ja. Ska jag bli orolig nu att du eventuellt hittar min adress? Alltså, skit fullständigt.
Ja, visst.
Så, men det finns de som säkert hade blivit skitstressade. Men hur vet du att jag heter det först?
Ja,
nej, men nu vet jag, och så vet jag mer. Man bara, ja, okej, grattis. Kom och knacka på min dörr, och så tar vi en kaffe och så får vi se hur Allan du spelar då. Men nu, vi måste avrunda där. Vi är 90 minuter in, och det här är verkligen ett samtal som har rört på många plan. Ja. Vi har ju till och med varit inne på existentialism och pratat religion, vi har pratat Svartenbrandt, nu är vi inne på sociala medier.
Ja.
Grymt samtal, och tack så jättemycket
tack
för det.
Tack själv.
Supertack.
Ja.
Ja, Gott folk, där har ni hört det. Om ni tillhör den kategorin som tycker om att skriva skit om folk på nätet men inte slänga ut mordhot, ge fan i det.
Yes.
Där avrundar vi podden. Tack för den här gången. Hej då.
Hej.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.